Det här är Växande världen, en podd från Vida.
Hej och välkommen till vårens sista avsnitt av Vidas podd Växande världen. Och efter idag så tar vi ett litet sommaruppehåll innan vi är tillbaka i höst igen. Och jag heter Joanna och idag ska vi prata om gallring. Och till min hjälp så har jag två utav mina kollegor, det är Pelle Ström och Jan-Erik Gustafsson. Välkomna hit!
Tackar!
Och Pelle, du är ju den av mina kollegor som har varit med flest gånger i podden, men jag tänker att du ändå får presentera dig lite grann.
Okej, tack så mycket. Pelle Ström som sagt var, jobbar som skogsbrukschef på Vida. Har en bakgrund som virkesköpare i många år och har varit på Vida i 14 år, bor utanför Växjö.
Och Janne, du har ju också varit med tidigare.
Ja, jag har varit med en gång när vi pratade skogshistoria. Jan-Erik Gustafsson heter jag och jag jobbar sedan 17 år på Vida som inköpare i Tingshusområdet. Har jobbat med inköp och förvaltning i närmare 30 år nu och jag bor utanför Häradsbäck på en skogsgård.
Det var varmt,
lite om mig.
Precis, varmt välkomna. Och vi ska ju prata om gallring som jag sa och det har vi gjort tidigare. Men varför ska vi prata om det igen?
Det är ju så att gallring är ju ständigt aktuellt och det har varit ganska, vad ska man säga, det har varit lite olika inriktningar under historien hur man vill gallra. Ska man gallra svagt, ska man gallra hårt, ska man gallra mycket, ska man gallra lite? Och det där har man ju haft olika åsikter om och det finns väl inget rätt och fel egentligen. Det vi på Vida har sett nu senaste åren är att slutavverkningsbestånden som vi avverkar innehåller ganska lite stående volym mot vad vi borde kunna ha i våra skogar. Och det här beror ju naturligtvis på olika orsaker. Det beror på stormar, det beror på insektsangrepp, granbarkborre. Men det beror nog också på att vi har kanske plockat ut lite för mycket ur skogarna genom gallring historiskt tillbaka. Och det här tycker vi att man kanske ska fundera lite extra på och har tagit fram en modell, då, en vida gallring kan man säga.
Just det. Men om vi bara börjar från början, så Janne, varför gallrar man överhuvudtaget?
Man gallrar ju för att man vill forma sin skog. Man vill ju kunna bestämma lite vilka träslag man har kvar efter gallring. Man tänker på naturvården idag och kulturvården, att man plocka fram rönnar och säljar och kanske gamla rösen och sånt och få dem fina. Och sen plocka växtskadade träd, att man vill komma in och formas i skog helt enkelt för framtiden. Då. Och ståndosanpassa, den är ju en viktig sak.
Det är ju så, Joanna, att med röjningen och gallringen, det är då man har möjligheten att påverka sammansättningen i skogen. Först med röjningen och sen genom de här olika gallringsstegen. Sen är det ju så att om man är färdig med gallringen så ska det ju stå på tillväxt. Och förhoppningen är ju att man med skogsskötsel generellt kan göra detta bättre än naturen själv. Det är hela idén med skogsskötsel. Det är ju så att skogen i sig behöver ju varken röjas eller gallras. Den har överlevt genom historien utan de här sakerna. Det blir skogen då. Men man kan ju tänka sig då att vi som håller på med skogsbruk, vi tror att vi kan få en mer värdefull skog för de ändamålen vi har behov av genom att sköta. Och då är gallring ett av de stegen.
Och egentligen ändamålen både under tiden som man har stående skog och den dagen man vill avverka.
Exakt. Och det kan ju vara så att det kan finnas olika syften med att bedriva sitt skogsbruk. När vi pratar nu i normalfallet så är det ju för virkesproduktion. Men även bestånd då som ska vara till för naturvård behöver ju också skötas och gallras. Men då gallrar man ju av en annan anledning för att få den sammansättningen som behövs då för att öka naturvärdena. Så att gallring är en skötselmetod och nödvändig kan man säga för att få fram rätt nytta av skogen.
Men Janne, du som träffar mycket skogsägare, hur tänker de kring gallring?
Vi har ju jobbat ganska mycket med försiktiga gallringar i mitt område med en duktig entreprenör som heter Kompos Måla Skog. Och vi har väl alltid känt det att vi ska gallra försiktigt och hellre ha något träd kvar mer efter gallringen. För att vi har ju varit med om några stormar och ser lite vad som händer. Och Och särskilt när man gallrar hårt och kommer in sent i gallringarna så kan det bli ganska förödande. De här stora stormarna vid Gudrun och Per, då kanske det kvittade hur man hade gjort. Men en lagom storm så att säga, då påverkade mycket hur man har utfört gallringen. Det har vi märkt. Och vi har ju jättemånga skogsägare som tycker som vi, som är väldigt nöjda med de här jobben. Och återkommande år från år, det tycker vi är ett väldigt gott betyg till oss och entreprenörerna då, hur gallringen ska utföras.
Är det många som gallrar själva eller tar man hjälp?
Det är inte så många som gallrar själva längre. Det fanns kanske när jag började som inköpare, men det har ju minskat för varje år egentligen andelen självverksamma. Så att de flesta anlitar maskiner för att gallra.
Okej.
Okay. Det finns några eldsjälar, men det har tyvärr blivit färre och färre.
Just det. Men du sa någonting här nu då, Pelle, att vi har lanserat Vida gallring. Mm. Vad innebär det då?
Ja, men i korthet kan man säga att det innebär att vi fokuserar på resultatet efter gallring snarare än vad man får ut av gallringen. Vi vill att man ska bygga upp virkesrika timmerskogar av bra kvalitet, det är så vi har sagt det. Så att fokus ska vara på att behålla så mycket tillväxt i skogen, vi kommer mer till det sen, att gynna de träd som kommer bli timmer av framförallt, att ståndortsanpassa och att inte plocka bort växande träd kan man säga. Tidigare gallringar har ganska mycket fokuserat på den rumsliga fördelningen i beståndet. Man vill att det ska vara 3 meter mellan träden eller så, och man har fokuserat ganska hårt på det. Senaste forskningen som finns visar ganska mycket att skogen växer inte riktigt så och behöver inte se ut så. Träd kan stå gruppvis betydligt mer, eller det kan stå 2 stycken träd nära varann och så kan det vara lite mer luckigt och så. Det påverkar inte tillväxten i beståndet. Däremot så kan vi ju inte flytta träd. Så har vi ett fint träd som vi vill ha kvar men som står kanske 1,5 meter från ett annat, då kanske det är bättre att lämna det och ta ett annat bredvid istället. Istället för att ta bort det här fina trädet som vi ville ha och lämna ett sämre bara för att det råkar stå lite mer rumsligt uppdelat då. Det är en del. Och det andra är att vi har nog inte varit jätteduktiga på det här med planering i skogen när vi har planerat våra stickvägar och så vidare. Så ibland hamnar de lite för nära varann. Och vägarna är ju det stora uttaget i gallringen. Det blir ju liksom ett litet hygge kan man säga för varje väg. Och kommer de för nära varann så blir det stora uttag i skogen. Och då har man väldigt lite möjlighet att utöver det välja vilka träslag eller vilka träd man vill plocka bort. Så att det är 2 delar i den här vida gallringen. Det ena handlar om att vara mer försiktig i, eller mer noga i hur man väljer träden. Och det andra är att få ner då onödig körning i skogen så att vi inte gör för mycket vägar, kan man säga. Och det påminner väl rätt mycket, Janne, om, det är därför du är med här också idag, hur ni har gjort det här under lång tid.
Det här gänget som jag jobbar ihop med, de förplanerar allting väldigt noggrant och i första gallringarna och snitsla stickvägar och sådär för att få så lite stickvägsareal som möjligt. Kör man in utan att göra en bra förplanering, då är det ju risk att man kommer lite för nära med vägarna och man upptäcker att här är blött eller här är stora stenar, här måste vi backa tillbaka och göra ett omtag. Om man inte gör den här förplaneringen, så det sparar rätt mycket träd och genom att vara noggrann med förplaneringarna.
Så att i korthet kan man säga att det är inte jättemycket ny kunskap, utan det handlar kanske mer om att sätta den på pränt och ta en ställningstagande då som bolag att vi tror på att producera timmer av hög kvalitet i skogarna. Och vi vet med oss att väldigt många skogsägare tycker likadant. Så att det är nog det, är där det handlar om. Sen kommer jag lite till utförande och teorier senare sen. Men, och det är klart, det harmoniserar ju med Vidas önskemål också. Vi är ju ett sågverkskoncern. Vi vill ha timmer av bra kvalitet även i framtiden. Så att det är ju ett win-win kan man säga.
En viktig sak i detta är ju hur man röjer sina skogar. Att man gör röjningarna i rätt tid och lagom hårt och att man kanske går in då mellan 6 och 7 års ålder och gör första röjningen och man gör andra röjningen senast vid 12 års ålder för att kunna stabilisera skogen och göra rätt träslagsval och att den kan stå sen fram till första gallringen utan att behöva göra förröjningar och andra extra åtgärder. Så röjningen är en viktig del av detta.
Men när ska man gallra? Vid vilken ålder eller höjder gör man det?
Åldern ungefär är väl kanske mellan 20-25 idag på en hyfsat bördig granmark. Där gör man ju första gallringen. Då är du på lite magrare tallmark, så är du kanske en 4-5 år senare då. Där någonstans som vi jobbar i mitt område.
Vi brukar ju säga att vi rekommenderar ungefär vid 12 meters medelhöjd så ska man gallra första gången. Och man bör vara färdiggallrad kanske vid 18 meters medelhöjd innan de högsta träden blir 20 meter. Så det är en ganska kort period egentligen som är när man ska gallra. Det kanske är en 15-årsperiod som man gör då, en eller två gallringar. Och sen ska man låta beståndet vara. Och det här som det kanske har slarvats en del genom tiden, att man har dels kommit in för sent, dels har man gjort andra eller sista åtgärden ganska sent. Och det är ju tiden efter sista gallringen till slutavverkning. Det är där den stora värdetillväxten sker. Och den ska vara så lång som möjligt och den ska vara så tät då skogen som möjligt, så man nyttjar markens potential så gott det går. Så det här vi måste bli bättre, tror jag.
Jag tycker att man tidigare har hört att vi har gallrat kanske för hårt.
Mm.
Hur tänker ni kring det?
Ja, men det är ju kontentan av det, kan man säga då. Och det kanske inte är så att varje åtgärd har varit väldigt hård. Men man kanske har varit, man kanske har fått röja lite hårt innan gallringen för att man har slarvat med röjningen. Det uttaget räknas också in. Och sen har man gjort en ganska tuff första gallring för att det har varit lite sent. Det är ganska mycket volym så man måste gå lite hårt in i det. Man kanske har fått lite för stor då stickvägsareal, lite för mycket vägar, så det blir ett hårt uttag av den anledningen. Och sen har man kanske då gått in och gjort en andra eller en sista gallring ganska sent. Kanske bara 20 år innan man slutavverkar, vilket inte heller då är bra. Så att det är liksom åtgärderna i kombination med tidpunkten och åtgärder innan som gör att det kan bli väldigt fel på det hela. Man kanske slutar med slutavverkningsbestånd som håller 250 kubikmeter som kunde ha varit 400 med en annan skötsel från start då. Jag vet inte vad du säger, Jan-Erik.
Ja, en sak kan väl vara faktiskt att det har varit ganska låga massavispriser tidigare och då har man kanske lockats att plocka ut några kubik extra per hektar bara för att kunna visa upp ett positivt resultat för gallringen till skogsägaren. Jag tror att det kan vara en orsak
säkert
som har lockat och plocka lite grann extra då. Och det kan ju bli ganska förödande om man råkar ut för stormar sen i närmsta åren efter en för hård gallring då. Träna stabiliseras i kanske 3-4 år efter gallringen till normalläge igen. Så det är ju några år som det kan hända saker om det stormar då, om man gallrar för hårt.
Det är skogen blir mer utsatt då?
Ja, det blir det.
Mm.
Ja, och dessutom då att har man tagit en ganska hård gallring, då blir det ju en skada, gör ju att det blir förödande. Har man gallrat lite mer försiktigt, ja då blir ju en skada, då kanske man i värsta fall hamnar där man var innan i normalläget. Så att man har ju liksom både hängsel och livrem på något sätt. Det tar man lite mer försiktigt, dels så blir skadorna mindre och dels så tål skogen skadan mer innan det blir illa så att säga. Och där tror jag man har varit, där har man inte varit tillräckligt försiktig helt enkelt. Utan man har lagt sig liksom på den nedre gränsen direkt och inte haft någon möjlighet att tåla då skador. Och skador kommer, det vet vi. Det visar ju statistiken ganska tydligt att det dör träd i skogen varje år. Så är det bara. Skogsstyrelsens gamla gallringsmallar som gällde innan stormarna kan man säga, de kunde ha både 4 och 5 gallringstillfällen i mallarna. Då man fortsatte gallra skogen långt upp i kanske upp mot 80-årsåldern. Skogen i sig, det fungerar ganska bra, men risken är ju väldigt stor då för skador.
Har de ändrat sina gallringsmallar också nu eller?
Ja, det bör de ha gjort. Jag kan inte säga att jag har koll exakt på Skogsstyrelsens gallringsmallar. Vi använder ju ofta ett verktyg som heter Ingvar som skogforsk ligger bakom. Som har då lite mer flexibla gallringsmallar i databaserade gallringsmallar. Och jag är inte säker på att Skogsstyrelsen har någonting liknande idag. Så.
Nej, det är väl med deras allmänna råd följer ju säkert ungefär som vi säger att man ska inte gå in i för sen skog och gallra. Det rådet får man även från Skogsstyrelsen.
Absolut.
Det får man.
Men vad är det som händer med ett bestånd när man gallrar?
Då är det så att högst tillväxt i skogen har man om man inte gör någonting alls. En riktigt tät djungel, ogallrad, oröjd och så vidare. Den nyttjar markens produktionsförmåga absolut mest. Där kommer det växa till högst, med störst mängd biomassa så att säga. Men det är också så att det kommer dö väldigt mycket träd i den här. För att så småningom så kommer det bli en skog så som vi känner igen en skog, även om man inte gör någonting från början. Det tar bara kanske dubbelt så lång tid.
Och vad menar du med en skog som
ja,
vi känner
alltså
igen?
Ja, men en skog med ganska stora träd och ändå lite öppet under och så. Om vi tänker oss en sån här, liksom, okay. En skog.
Mm.
Men det tar väldigt lång tid. Det kanske är då 10 000 stammar per hektar först och sen ska det bli kanske då 1 000 så småningom. Det kommer dö väldigt mycket träd. Och det gör det, det successivt. Det kallas självgallring. Vad som händer om vi sköter skogen och röjer i tid och gallrar är att vi minskar ner stammantalet, vi undviker självgallring och vi flyttar över tillväxten så småningom på de individer som är kvar. Men vad som händer vid gallring då är att genom att man tar ett uttag som ändå är 20-25%, 30% kanske, då sänker man den totala tillväxten i beståndet ganska mycket precis efter att man har gjort åtgärden. För att barren och löven i skogen är ju motorn, det är de som sköter tillväxten. Och plockar man bort det så kommer man också sänka tillväxten. Och sen efter ett antal år så kommer tillväxten att ha återhämtat sig. Ganska nära vad den hade varit om vi inte hade gallrat. Aldrig riktigt i fatt så att säga, men den återhämtar sig. Men den här sänkningen som har medfört, det gör ju att vi kommer ha en lägre medeltillväxt i bestånden när man gallrar än vad man har om man inte gallrar. Men tar man då en försiktig gallring så kommer man ligga ganska nära en ogallrad skog för att du undviker då de här som självdör. Gallrar man hårdare så sänker man tillväxten mer. Och den minskningen av tillväxt kan man aldrig få tillbaka. Det är inte så att det kommer växa ännu bättre om 5 år för att vi gallrar. Utan man sänker alltid tillväxten med gallring. Och det är här som vi har modellerat då en hel del ihop med skogforskare och tittat på. Men vad som händer är att du får ju också då en grövre skog totalt sett. För man plockar ju normalt sett bort de klenaste individerna och man plockar bort de som växer sämst. De allra grövsta träden, de 400-500 grövsta träden, ser ungefär likadana ut oavsett om man gallrar eller inte. De har liksom redan kommit igång och leder liksom racet. Utan det som händer är att man får en lite bättre medeltillväxt tillväxt på de andra, som liksom de lite klenare stammarna. Så att totalt sett en lägre tillväxt, men man flyttar över tillväxt på flera träd. Man kommer att få en högre kvalitet, för man plockar ju bort träd då som har haft dålig kvalitet. Skadade träd, krokiga träd, fel träslag. Till exempel då, som Jan-Erik sa, man är på en magrare mark, kanske en tallmark. Då är det bra att plocka bort lövträd och gran. Och vice versa då. Man kommer få en högre andel timmer i skogen så småningom. Tack vare att man kommer ju få en bättre kvalitet, man kommer få grövre. Så att man får ju då mer av den här pelasalsskogen om man tänker så. Den får man ju inte om man inte gallrar.
Du får ju inte procentuellt sett mer timmer, men man får ju en totalvolym mer timmer vid slutavverkning om man säger så, va? Och sen, om man gallrar eller inte gallrar, så blir totalvolymen större.
Mm. Och vad händer med individuella träd? För nu pratar vi om ett bestånd, men vad händer med det enskilda trädet?
Det är ju så att det individuella trädet kommer få en något större diametertillväxt. Inte så mycket som man kanske många tror. Många tror att det här är liksom en väldigt stor skillnad, men det är lite bättre diametertillväxt beroende på hur hårt man gallrar då. Det kommer få en större grönkrona. För det är så att ju tätare träden står, ju mer kommer grönkronan, alltså de levande barren eller löven, åka uppåt. Trädet växer i toppen. Gallrar man och släpper på mer ljus så bromsar man den här effekten av att grenarna dör av. Så att ett välgallrat bestånd, där kanske man kan ha halva trädet, om man tänker tall, kan vara levande, om man ser det så i toppen. Och granen kanske ännu mer. Och låter man det stå ogallrat, då kommer det bara vara en liten tufs längst upp som växer. Så det är en stor skillnad då. Och så kommer varje individ bli mer stormfast. Först då, som Jan-Erik sa, ett par tre år så är de mer stormutsatta. Men sen har de kompenserat genom att bygga ut rotsystemet och så de blir mer stormfasta.
Och varför är det bra med en större grönkrona?
Ja, det är ju det som ger tillväxten. Ju mer grönkronor du har, ju större tillväxt. Och sen är de ju motståndskraftigare och stabilare, till exempel för stormar och snöbrott. Så att de växer och trivs bättre och blir stabilare för eventuella skador.
Och sen är det ju så att, vi säger en gran som är 30 år och man ser till att den får ljus och grönkronan inte avtar tillväxten på. Då klarar ju den av att fylla upp det här rummet som den får när man gallrar. genom att de här grenarna fortsätter växa ut och tar upp utrymmet så småningom och sluter här. Gör man samma sak på en skog då som aldrig varit röjd eller så, utan den är jättetät, träden är långsmal och har en liten grön tuff längst upp. När man öppnar upp och gallrar det här, då får du ju ingen grönmassa som kommer att växa ut och täcka, utan det som händer är att solen når marken bara. Och då ger den gallringen i princip ingen effekt, bara negativ effekt. Så det gäller att man liksom börjar glesa ut skogen ganska tidigt med röjningen och det här, så att man hela tiden träden följer efter och sluter sig. För man kan säga att en perfekt skött gallrad skog, där kommer alla solstrålar att träffa ett barr eller ett löv och inte marken. Det är målet. Och då ju oftare man, eller vad ska man säga, ju större hål du gör varje gång, ju svårare blir det att lyckas med. Det optimala är ju faktiskt att man gallrar bort precis de individerna som kommer självdö nästa år bara hela tiden. Men det är ju av naturliga skäl inte möjligt.
Och nu då så finns det en ny metod eller ett nytt synsätt eller hur ni vill säga det, men som heter vidaregallring. Ja. Och då har ni tagit hjälp av Skogforsk.
Ja,
berätta lite om den processen.
Ja, man kan säga att det började för 1,5 år sedan ungefär. Vi hade en diskussion internt på Vida. Vi funderade på, vi såg ju det här med att vi hade ganska låga virkesförråd när vi slutavverkade. Det var inte ovanligt med 250 kubikmeter eller någonting sånt i en slutavverkningsbestånd som skulle kunna vara betydligt mycket mer. Och det här funderar vi på, vad beror det på? Som Jan-Erik säger, det har ju varit mycket stormar och granbarkborreangrepp och så. Det är en orsak. Men också då att vi nog har varit och tagit ut lite för mycket under omloppstiden i skogarna. Så att dels vi har sänkt tillväxten och dels att vi då har helt enkelt plockat ut volym som den inte finns till slutavverkningen. Då hade vi diskussionen och sa att vi skulle vilja titta på detta. Det är ju så att man jobbar ganska mycket med någonting som heter nuvärdesberäkningar när man håller på med skogsbruk. Man tittar på vad alla åtgärder under en omloppstid är värda om man liksom räknar dem i dagens penningvärde. Om du går ut och sätter din skog, hur ska jag sköta denna för den ska ge mest avkastning liksom för framtiden då? Och då har ju det premierat pengar tidigt mer än pengar sent. Man har ju en ränteeffekt i detta. Och det har ju gjort att ganska hårda gallringar har ansetts vara hyfsat lönsamma. Är det inte så, Jan-Erik?
Jo, du får ut pengar tidigt under omloppstiden. Om man säger så, om det har givit ett skapligt netto så får du ut pengar tidigt i omloppstiden. Ja. Det är väl det som har gjort att man har varit intresserad och gallra kanske lite hårdare, plocka ut lite större volymer. Då. Men man kanske inte har tittat fullt ut på riskerna det medför under resten av omloppstiden då, så att man har väl chansat lite då.
Och då gav vi Skogforsk då i uppdrag att titta på, att jämföra ganska hårda gallringar med lite mer försiktiga gallringar. Men att nuvärdesberäkningen skulle vara intakt. Det fick inte påverka nuvärdet, för att gå ut och säga detta och säga att det är liksom, man får leva med en sämre ekonomi och göra detta, då hade det inte varit svårt alls att hävda att det här är rätt. Men vi ville titta på faktiskt det här med ekonomin också. Att det skulle inte påverka nuvärdet, konstant nuvärde, men att titta på om det här var möjligt. Och så har vi gjort då, de har hjälpt oss att bygga en datamodell, en app kan man säga, där man kan gå in med olika utgångsvärden. Man går in med 1600 stam per hektar, 2000 eller 2400 stam i utgångsläget. Och så har vi olika då boniteter och så vidare. Och så jämför vi då de här olika gallringsprogrammen. Och det som har visat sig ganska tydligt är att genom att gallra mer försiktigt så har vi mellan 5-10% högre tillväxt under omloppstiden tack vare att vi tar tillvara på marken bättre. Och detta kompenserar avsaknaden av lika mycket intäkter tidigt. Så att helt enkelt så är det så att antingen hugger man mer massaved tidigt och får betalt för den, eller så hugger man mer timmer senare och få betalt för det senare. Och det visar sig att det här kan man faktiskt, ekonomin blir ungefär densamma. Så att det går absolut att vänta med intäkterna längre fram och få mer. Och dessutom då alla de här andra fördelarna som vi ser med det här. Och det var kanske lite nytt, för att vi trodde nog att det skulle vara svårt att visa detta.
Men nu får du ta det en gång till för mig. För om ekonomin blir densamma, ja, varför är det inte bättre då att ha ett kassaflöde liksom även här och nu och inte bara där borta i framtiden?
Nej, men precis. Alltså, skillnaden är ju då, som Jan-Erik har pratat mycket här, det är ju risken.
Just det.
Det är ju en stor del. Det vill säga, har du gallrat hyfsat hårt så är risken ganska stor att, att den här modellen inte stämmer för din avkastning. Den bryts helt enkelt kanske 50 år fram för att då blåser skogen ner. Det är en stor del. Sen är det ju det att vi tror, och många skogsägare, att producera högkvalitativt timmer kommer vara än mer värdefullt i framtiden. Vi pratar långlivade produkter, vi pratar kolinbindning, för det är ju så. Ökar vi tillväxten med 5-10% så ökar vi även kolinbindningen med 5-10%. Det kommer säkert ha ett värde i framtiden. Vi tar mindre risk och man behöver inte minska sitt kassaflöde, utan det handlar mer om att ta en större del av kassaflödet ut slutavverkningarna. Framförallt att undvika då sena gallringar, som Jan-Erik sa, kanske då man har varit inne och gallrat i 50 år i skog. Utan avverka vissa av de här bestånden då kanske vid 60 år istället för 75, som det blir om du går in och gallrar i dem. Och då tar sitt kassaflöde där istället. Så att vi anser inte kassaflödet kommer inte påverkas, men det kommer komma från lite annan skog. Det är det viktiga. Och sen även att skicka med här att man äger mark, man äger kanske 50 hektar, man har en potentiell tillväxt, säger vi, på 8 kubikmeter om året på den här marken. Då vill väldigt många skogsägare nyttja det. Det är ju, man har betalat dyrt för den här marken. Det är ganska dumt, man får se det så, att inte nyttja den. Vilket man lätt kan misslyckas med, helt enkelt. Jag vet inte om Erik.
Ja, det är ju hela skötselbiten egentligen. Nu med lite väderförändringar och sånt där. Vi har kanske torrare somrar, vi kanske har mer vind och lite mer problem med väderleken helt enkelt för skogsbruket. Så det är ju viktigt hela vägen med ståndortsanpassning, gallra i tid, röja gallra i tid. Och många bestånd måste ju slutavverkas tidigare, för sen får du så stora skador så du kan inte, man kan inte överhålla dem på samma sätt som man har gjort förr om åren, för då det händer för mycket helt enkelt. Det är barkborrar och det är, som jag sagt, stormar, och det är mycket sådana bekymmer som, ja, som kom in i bilden när en granskog blev kanske 60-70 år gammal och på gamla odlingsmarker. Det är rötan som kom in i bilden, så att vi är tvingade att sänka omloppstiden på en del av de här markerna, helt klart. Så att, det är ju tvingande att gallra tidigare då för att skogen ska kunna växa och bli färdig i tidigare ålder.
Och när du träffar skogsägare nu och pratar gallring och att vi ska gallra lättare, hur är reaktionerna då?
Vi har faktiskt jobbat, så som jag sa innan, i jättemånga år, så det är ingen stor nyhet för mig eller mina entreprenörer i det området. Och jag vet ingen som tycker att vi gallrar för lätt eller tar för lite, utan de vill att vi ska vara försiktiga och jobba på egentligen som vi har gjort tidigare. Där. Så att, vi har gallrat så många år utan bekymmer, så att säga.
Och nu är det mer att ni också har siffror och statistik bakom era tankar då?
Ja,
tillsammans med skogforskundersökningen.
Ja, det kan man säga vad det innebär i förhållande åt att plocka ut lite mer än att ha mer veke i slutavverkningen. Så att man har fått lite fakta på det. Våra entreprenörer brukar alltid säga att det är bättre att spara något träd extra än att plocka ut det där sista trädet. Så.
Och du då, Pelle, som har varit ute och träffat mycket entreprenörer, hur är deras tankar?
Vi har ju träffat entreprenörer, vi har träffat skogsägare, vi har träffat rätt många branschkollegor, och de flesta är otroligt positiva. Det här är någonting som många skogsmänniskor har sett och faktiskt mått lite dåligt över. Vi har sett att vi faktiskt till viss del missbrukar skogstillståndet. Och jag tror att de flesta tycker att det här är helt rätt. Sen kommer det ju, vad ska man säga... Det kommer finnas konflikter mellan detta. Vi har en hel del bestånd som inte från början är skötta enligt våra liksom röjningsmallar och sånt. De blir jättesvåra att veta hur vi ska göra. Jag har fått frågan, kan vi inte ta fram ett skötselprogram för misskött skog? Kanske, men det är väldigt svårt. Det blir så otroligt många parametrar. Jag tror man får ha med sig grunderna i detta. Att tänka till att inte plocka ut för mycket tillväxt. Har man en skog kanske hunnit bli 40 år och den aldrig röjd eller gallrad, ja, troligtvis så ska vi inte röra ett sånt bestånd överhuvudtaget. Riskerna är så stora så det är bättre att låta det stå helt enkelt och till slutavverkning. Och en annan sak då är ju att vi måste utbilda ganska mycket nu i synen på hur ett bestånd får se ut. De behöver inte se perfekta ut med 2-3 meters luckor mellan alla träd och så vidare, utan att Det kan vara att du har en svacka i skogen med mycket gott tillgång till vatten och så. Där kanske det ska stå ganska tätt. Det klarar det. Och sen har du en kulle istället 50 meter bort. Ja, där kanske det ska vara ganska glest. För att de inte ska torka bort och bli angripna av granbarkborre. Vi måste se det mer liksom, på individnivå, träden, än på de här beståndsnivåerna. För att även inom ett bestånd så har vi rätt stora variationer. Så det tror jag är en stor sak. Och även att våga, om vi har ett gallringsuppdrag, det kanske är 5 hektar. Ja, det kanske bara är 4 hektar i själva verket här som behöver gallras. Då ska vi inte gallra det femte. Bara för att det råkar vara i samma bestånd, utan man kanske låter bli det. Helt enkelt. Så att man behåller tillväxten. Så att lite det här med att det pedagogiska, det tror jag blir den svåra biten. Det kommer inte alltid se ut som man är van vid när vi har gallrat. Jag vet inte, Jan-Erik, vad du tror om det?
Nej, men så är det ju. Du pratade om olika bestånd inom beståndet. Man kan ju ha terräng, till exempel blockterräng och så. Man kanske inte överhuvudtaget ska in och gallra det området för att vägandelen och det här, det tar för mycket av skogen. Ja. Det kanske är bättre att låta vara det helt orött. Det ser kanske lite konstigt ut, men förklarar man detta så inser ju folk att det förstör mer än det gör nytta.
Mm.
Så att vi är lite mer flexibla kanske i tänket. Det finns ju inte en skog som är riktigt den andra likt. Det är väl det som är tjusningen med att jobba med det här. Det kräver ju duktiga entreprenörer med som tänker till i varje bestånd och funderar lite hur de jobbar. Det är viktiga bitar, och duktiga entreprenörer, och det har vi definitivit.
Ja, och det är någonting som jag har slagits av faktiskt, för det är det jag har fått från branschkollegorna. Hur ska ni få entreprenören att klara av detta? Och det har jag har knappt tänkt på det, för jag räknar med att våra duktiga entreprenörer klarar detta. Vi måste ju anpassa naturligtvis deras betalning. Det får ju inte vara så att det lönar sig för entreprenören att plocka träd som vi inte vill ha bort. Då har vi en modell som är helt fel. Entreprenören ska ju få betalt för det jobb som vi vill att de ska utföra. Och här tror jag att vi skiljer oss från ganska många andra faktiskt i tänket. Och det här kommer inte bli dyrare för skogsägaren i slutändan. Det är vi helt övertygade om. Men det gäller att man måste ju tänka till hela vägen då. Vi har ett exempel som jag har sett ute där man har en slänt. Och sen nedanför slänten har man en lite fuktig mark, kanske ner mot en myr. Och så har man då, för att kunna gallra den här slänten, så har man varit tvungen att lägga vägen på den här tungan, kan man säga. Där det dels är den absolut bästa skogsmarken, det växer jättebra. Och dels är det ganska mjuk mark. Och då har man kört, man har fått hugga ganska bred gata för att få till ett ris för att gå på. Och så har man kunnat gallra den här slänten, och man har då plockat bort alla de träd som växte bäst för att kunna gallra lite i den här backen. Och det hade antagligen varit bättre då att inte gallra alls där och haft en jättehög produktion nere för den här slänten då. Den typen av planering tycker jag är jätteviktig att man tänker på. Så att det är som jag sa, det är två delar. Det ena är själva liksom uttaget per hektar, men det andra är också att faktiskt ge entreprenörerna och inköparna mandat att tänka och planera hur man utför åtgärden då. För skogsägarens bästa. Det är det vi tänker på hela tiden.
Precis. Skogsägarens och skogens bästa.
Ja. Och en annan, ska man säga, anledning till detta. Då vi pratade om det från början. Varför vi började prata om detta överhuvudtaget. Varför Vida pratar om detta. Det är ju så. Mer och mer mark ska ju användas till andra ändamål idag i Sverige. Det blir ju avsättningar för naturvård, det kan vara solcellsparker, vindkraftverk, vad det nu är för någonting. Ytan som vi kommer producera timmer på kommer att minska över tid. Absolut. Då måste vi ju se till att producera så mycket bra timmer vi kan på den mark som är tillgänglig. Vi kan ju inte säga att det är ett bekymmer förrän vi nyttjar marken på rätt sätt. Och det finns en stor potential idag ute i skogsbruket att faktiskt nyttja marken bättre. Så det är också en sån här sak som vi ser. Ska vi kunna ha råvara till vår timmerindustri så småningom, liksom även i framtiden, så måste vi ju se till att göra det vi kan för att uppnå det då.
Ja, för att kunna göra långlivade produkter,
ja,
som
precis.
Vi kan använda under lång tid.
Precis.
Ur ett hållbarhetsperspektiv.
Ja.
Men om man som skogsägare vill lära sig mer, hur gör man då? Finns det något sätt?
Absolut. Det finns ganska mycket skrivet om gallring. Det finns skogsskötselserien som Skogsstyrelsen har. Jättebra. Det finns ett avsnitt om gallring. Det är nog på 90 sidor eller någonting sånt. står väldigt mycket intressant om gallring. Alla de här teorierna som finns bakom som jag har pratat om idag finns att läsa där. Det finns även Skogforsk har väldigt mycket intressant på sin hemsida om gallring. Jag tror att det är de bästa källorna att läsa faktiskt. Mycket gammalt som finns skrivet om gallring är ju väldigt bra. Det finns väldigt mycket kunskap om gallring, vad som händer både på individnivå för träd och beståndsnivå. Så att det här är inga nyheter, de här olika, vad ska vi säga, effekterna av gallring, hur skogen reagerar på gallring och så, det finns väldigt mycket forskat på.
Du glömde en sak, man kan ju alltid ringa sin vidareinköpare för väldigt goda råd.
Självklart.
Du tänkte inte på det själv.
Det är så självklart så jag tänkte inte på det.
Jag tror vi har ganska många goda råd och vi har varit med mycket med gallring och jobbat med det, så att ring gärna så tar vi en sväng i skogen och tittar på beståndet. Det är ett enkelt och trevligt sätt, tycker vi.
Ja, att lära sig med ute i skogen. Men vet ni att jag tror att vi rundar av där. Och såklart hör av er om ni vill veta mer om Vida gallring. Och det är våra inköpare som är den bästa källan då såklart. Tack snälla för att ni kom och fördjupade vår kunskap.
Tack så mycket.
Ja, tack för att vi fick vara med.
Så önskar vi en trevlig sommar. Ha det fint, hej då.
Hej, hej.
Det här är Växande världen, en podd från Vida.